Okej, och välkomna till ett nytt avsnitt av Abon Comics, avsnitt 15. Det här är Nico, tillsammans med Fernan.
Jo.
Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serierna Sinotrip Issue 1, My Lesbian Experience with Loneliness och Black Panther Solo Machine nummer 1-8. Och den gemensamma läsningen denna vecka är Why the Last Man, volume 1, Unmanned. Fernan.
Jo.
Sinotrip Issue 1, vad är det för något?
Jo, ja, det här är faktiskt sjukt kul serietidning. Den gör någonting som ingen annan vad jag än så länge har läst gör. När du läser den på telefonen, eller jag antar att det är när du läser den digitalt överhuvudtaget, så tar den fram varje pratbubbla en och en. Okay. Som om att du faktiskt, alltså tittade på en... Ja, film är väl fel att säga, men som att du tittar på en serie på något vis.
Okay.
Så när du liksom, du kommer in i det här modet, du vet, när man, när den visar, när den zoomar in på en del, den zoomar in där, den zoomar in alltså på rätt bilder liksom. Den här känns nästan som att den är gjord för digital form endast. För att du får en bild och då har du hela bilden. Och varje gång du trycker kommer det en ny pratbubbla. Mm. Skitintressant. Alltså, och det blir verkligen, det blir ett helt annat flyt i hela serien då, för då kan du verkligen se så här, ja men okej. Okay. Det är fyra personer som står och pratar. Du kommer till bilden och det huvudpersonen säger någonting. Den rutan är framme redan. Så trycker du en gång, ja då får du nästa svar. Du trycker en gång till, ja då svarar nästa person. Och en gång till så får du den, så allting, du kommer aldrig läsa i fel ordning typ, om man säger så. Eller hoppa fel eller någonting sånt, och det tycker jag den gör jävligt snyggt. Vill egentligen bara nämna vad den gör liksom lite utöver det extra så där liksom direkt i början, innan jag berättar vad det är för någonting, för att det är bara en konstig historia verkligen. Det är bara bara konstigt. Det gör den bra, det här hela det stuket på det så att säga. Gör det väldigt väldigt lättläst dessutom. Att när du sitter och läser, så är det, du behöver liksom inte ta in så jävla mycket samtidigt då, utan då kan du verkligen titta på bilden, läsa bubblan, gå vidare. Då får du reda på, ja men här kommer nästa bubbla. Det blir mer som en konversation, mer än att du bara sitter och drämmer av all text på en gång liksom, som är i den bilden utan du är på liksom. Så det gör den jävligt snyggt. Sen är den generellt snyggt ritad. Det är en kul... Det är en väldigt skojig och humoristisk tecknarstil, ska jag säga. Och då ska vi se... där. Skriven av Quinton Miles och ritad av Daniele Consentino. Ja, jo, men det stämmer nog. Ja, eller det stämmer, gör det. Sen om jag uttalade det rätt, det är en helt annan sak.
Det är så underbart att lyssna på andra som inte bara jag sitter och den där jävla svåra namnen,
ja, men okay, men
utan andra som försöker.
Jag kan säga så här då, den som har ritat den, för den som är skriven, Quinton Miles, den är ganska lätt uttalad om du vet det, tror jag. Sen ritad av, varför jag stakar mig på ett så enkelt namn som Daniel, eller Daniele, eftersom att det är D-A-N-I-E-L-E. Cosentino. Så att nu vet alla hur det stavas, så att in och googla, så får han många, eller får hen många klicks. Det är bra.
Jag tänkte säga Daniel,
ja, exakt, därav hen. Då kan vi gå in på vad den faktiskt handlar om då. Och du följer, eller du är, vad man ska säga, huvudpersonen i sig heter Cody Bennett. Och han vaknar upp på en mystisk planet utan minne om hur han har kommit dit, och upptäcker ganska snabbt att han har blivit kronad till kung, eller krönt till kung, av en ledande monarki. Och på toppen av det är han uppenbarligen satt igång ett inbördeskrig. Med sina två nytillsatta livvakter, Sorg och Stuss, börjar Cody strävan att återfå de förlorade bitarna av hans minne. Och även då försöka återställa ordningen på den här planeten. för att sen kunna ta sig hem därifrån. Det är själva synopsisen på serien i sig. Jag har ju bara läst första numret än så länge. Kommer absolut att vilja läsa mer. Jag hittade den här bara på grund av mina de här free comics letandet. För det här första numret är nämligen en gratis tidning. Så att in och läs den, för det är den värd. Alltså in, ta ner den, kolla in den. Blir lite lättare att förstå vad det jag försöker berätta eller förklara om den. Eftersom att ett första nummer förstör egentligen ingenting. Ja, i historiemässigt. Jag tror bara den bara säkerställer liksom verkligen vad allting handlar om man säger. Mm. För den här Cody, det är ju inte bara så han, alltså det första man får se utav honom är att han ligger och sover. Alltså man får bild på honom i en säng på en kudde där han vaknar upp liksom. Okay. Innan han ens har öppnat ögonen så bara liksom så här, åh jäklar, skön natt liksom. Det är vad han säger. Han får ett svar av en kvinna som ligger precis bredvid honom i sängen. Iklädd vad jag tror är endast trosor, tror jag. Som säger så här, ja, verkligen, det var den bästa natten någonsin. Han får panik. Det här fattar man inte från början, för att han vet ju inte vart han är. Nej. Eller vem hon är. För att han är ju uppenbart inte på jorden längre. Som han antar i sin hemplanet. Så det börjar liksom galet redan från början. Upp. Springer rakt ut på en balkong. Med bara täcket som skydd liksom. Nej. Där det visar sig att hela staden slash... Det verkar som typ som när påven väljs. Då står ju alla liksom ute på torget utanför liksom Vatikanstaten eller där någonstans. Mm. Ja. Så ser det ut här med. Han springer ut på balkongen med liksom lakanet över kronjuvelerna och bara så här, wow, varför är typ hela planeten här utanför och ser mig stå naken här? Så att så börjar själva serien. Sen kan ni bara tänka sig hur det här fortsätter. Mm. Det är ren galenskap. Det enda man typ får reda på i det här första numret är just det jag berättade nu. Cody får reda på att han är krönt till kung i den här, på den här planeten, eller i den här staden, eller vad man ska kalla det för. Man får bitar av att han har satt igång något slags... För de berättar typ att han dök upp som en profetia. Alltså så här, åh, blixten ska slå ner, och ur den blixten ska våran härskare dyka upp. Det verkar tydligen som att Cody har dykt upp efter ett oskoväder. De hittar honom och antar att han är den nya kungen.
Ja.
Han har typ direkt, jag antar nästan att han har varit ganska så dyngrak när han dyker upp. För att han kommer inte ihåg vad som händer. Det de berättar är typ att han har infört en massa nya lagar och regler när han kommer. Medans han dansar eller vad fan han har gjort för någonting. Så att på något vis har han lyckats infört nu någon ny regel om... någonting, om att det måste startas något inbördeskrig om något. Ingen aning om varför eller hur, men det är någon procedur som har satts igång där de då ska gå ut i krig. Mm. Ja, och han vet inte vad han har gjort eller hur han har gjort det eller fått det och ens bli så på det viset. Mm. Så det vill han ju gärna stoppa. Plus att han vill ju gärna ta sig hem, såklart. De fienderna du har, eller de som liksom verkar vara lite emot dig. För det, du har nämligen den, vad kallar man det för, kaptenen för det militära. Oh. Han är ganska bundis med dig, verkar det som. Och han vill ju inte att det här kriget stoppas, så kan vi säga.
Okay.
Han vill liksom verkligen gå ut i krig, medan Cody vill ju gärna avbryta det här.
Ja. Han typ tjänar lite på att det
kan... Ja, men exakt. Det kan vara så. Det kan absolut vara så att han kommer ju kanske kunna få det han vill om kriget startar, som man säger. Det finns några andra konstiga människor eller konstiga aliens i skuggorna som kanske inte ser ut att ha Codys bästa i sin blick. Men det är ingenting som man får reda på direkt så där nu i första numret. Men
nej.
Sjukt bra, sjukt intressant. absolut värd att åtminstone kolla in om ni gillar det här första numret. Jag gillar det som fasiken, så jag ska försöka att läsa vidare framåt också, så att säga.
Den enda frågan jag egentligen har, det var att du pratade ju om det här att den zoomade in på pratbubblorna. Ja. Hur är det är att de zoomar in på varje person och pratbubblan så att man ser den och sen vidare, oh, jävlar, till nästa? Eller är att den zoomar först in på pratbubblan och sen zoomar den ut så man ser vilka som pratar, eller hur funkar det egentligen?
Nej. Utom du får, vad ska man säga, är du i ett rum med fyra personer, säger vi.
Ja.
Då får du rummet och de fyra personerna i lagom storlek, alltså så att du faktiskt går att läsa och går att se liksom allting ordentligt, ja, på rutan. Men helt blank. Det är inga pratbubblor alls på den. Från början.
Och sen kommer det pluppups.
Exakt. Ah, ja. Utan att zooma in eller zooma ut. Så egentligen klickar du bara fram pratbubblorna. Eller du klickar bara fram konversationen egentligen. Och det tyckte jag de gjorde jättesnyggt. För då slipper du allt det här med. Till exempel att vi har ju hamnat i den situationen där vi har fått helbilden först. Visst, det har ju kanske varit något galet med appen eller just den serietidningen. Men att man får liksom hela den biten och sen zoomar den in till varje specifik ruta. Mm. Här har du verkligen varje ruta var och en för sig. Plus att här kan du ju inte heller få det här att du kanske ser pratbubblor som egentligen skulle hamna i nästa ruta, om man säger. För ja, det har hänt mig också när man sitter och läser och läser och läser och kikar och man kollar och grejer. Så bara, efter en stund så bara, vänta nu, vad fan säger den här människan för någonting? Och så klickar man framåt den rutan och bara, ah, det är ju inte ens den personen den här bubblan går till, nej. Satan, nej. Den hör ju liksom till nästa ruta. Eller två rutor framåt till och med, om man har en jävla otur.
Mm.
Och det problemet försvinner ju helt och hållet i när det fungerar på det här sättet. Mm. Så att det här är verkligen...
Då blev det ju väldigt häftigt, måste jag säga. Ja. Väldigt, då blev det mycket mer intressant att kolla upp hur hela det funkar. För det lät ju, så som du sa, perfekt för just mobil och platt. Få liksom läs på läsplatta.
Ja, det är verkligen optimerat för mobiltelefon eller för digital läsning, skulle jag vilja säga. För det tycker jag den gör jättesnyggt.
Mm. Ja, men häftigt. Kul att du gillar det. Men då ska jag kolla, för jag vet att jag tog också ner den förut gratis. Men jag har aldrig kollat upp den. Men det verkar ha väldigt mycket klyschor som det där som du sa när du går ut naken på Ballis och alla står för. Det är inte första gången det har hänt och sådana där grejer direkt.
Nej, absolut. Det är absolut den klassiska, alltså, storyn kommer ni att känna igen. Eller ni kommer att gissa att ni kommer att kunna tyda vad det är som kommer att hända och allting sånt. Ja, jag tänker redan nu att jag vet nu ungefär i väldigt grova drag vad som kommer att hända framåt också i historien. Men det är fortfarande så att de gör det liksom på ett så intressant och kul sätt. Både med det här, åtminstone för mig, nya sättet att läsa tidningen eller läsa bilderna, så att säga, och även med tecknarstilen i sig som är ändå ganska barnslig, ska man ändå säga, men rena schyssta linjer, rena schyssta färger och så, som ändå gör att den petar på en ändå så där riktigt bra, så man vill, jag vill fortsätta åtminstone, för den har tillräckligt många. Den har fler plus än minus, om man säger så. Och då räknar jag in klyschor och sånt till minus i det här fallet.
Ja, ja. Ja, men coolt. Trevligt att höra. Trevligt. Hoppa vidare till den som jag har läst.
Ja.
Och den här är väldigt speciell, för varför jag satt och letade förut. Det var strax innan jul där, efter comics och annat som var annorlunda. För vi läser ju mycket serier, superhjältar och mycket sånt där och men jag ville ha någonting helt annorlunda, just för men som frälsaren och någonting åt sådana grejer, annorlunda grejer. Och då kom jag, den här rubriken liksom, den poppade ju upp så oerhört hårt. Och den här heter My Lesbian Experience with Loneliness. Och jag bara, vad i helskotta det här? Och det här är en manga, och det är, ja, senast jag läste manga var när jag gick i högstadiet och läste Dragon Balls. Liksom, det var evighet sedan. Men det här är i alla fall skriven av Kabi Nagata och tecknad av Kabi Nagata och utgivningsår 2017. Synopsen är den uppriktiga berättelsen och en ung kvinnas kamp med depression och sexualitet som har tagit internet med storm. Och den här har tydligen blivit väldigt hyllad på nätet och allting. Och lättast att bara beskriva den här kort, det är, den handlar väldigt mycket om hennes ensamhet. Hon har, hennes första kyss eller något var typ när hon var 28. Så hon har ingen så här, någon så här liksom aning om mänsklig kontakt. Hon pratar hela tiden om just det här svårigheten med varför hon är, för hon är väldigt fixerad att hon måste liksom få fram det här, vad känslor hon inte riktigt, hon är, om vi går till början helt enkelt, så hon har haft anorexia som byttes till extrem så här hetsätning, som sen, och hon liksom gick ner, så hon liksom bytte aldrig kläder, alla hennes kläder hade hål i sig och hon tog inte hand om sig själv. Allt hon försökte göra var att typ bevisa sig för hennes mamma och pappa och försöka få deras så här, ja men varför, vad jag än kämpar och gör så blir det fel för er och liknande. Och det förstörde henne totalt. Och sen kom det här med att hon har ju aldrig haft någon mänsklig kontakt alls. Så vad hon gör är att hon bokar ett möte på en eskortfirma. Och det visar, för hon kommer fram till det, att hon är inte intresserad av killar, hon är intresserad av tjejer. Men hon, det är ingen tjej, och hon börjar tänka så här, börjar så här forska varför hon kan gilla tjejer, och det kommer väldigt mycket fram till just hennes problem med att hon bevisar sig för sin hennes mamma. Så är det att hon bara vill bli omhållen av en kvinnlig, få liksom någon kvinnlig person, och hon attraheras av kvinnor och liksom, så hon vill ju ha, alltså det spårar jättehårt åt så här, väldigt så här, vad internet säger och vad hon själv liksom får utforska. Så hon går ju till den här eskortfirman och får sitt första liksom sexuella möte med en kvinna. Och det är ju inte som hon hade tänkt eller någonting. Det var inte ens, det är inte så det ska gå till, om man säger så. Tjejen som hon var med var liksom helt underbar allting, men det blev inte riktigt det här fysiska som hon var ute efter, och liksom det här kramar och känslor, utan det var mest bara de pillar på varandra lite sånt där, men hon kände, hon fick liksom panik och kände inte den känslan som hon ville ha. Och det här är bara början av boken, och sen fortsätter med hur hon ska kunna få den här mänskliga kontakten, den här kärleksintresset, och bara någon som håller om henne liksom i framtiden för att hitta vem hon verkligen är och hur hon ska känna och allt sånt där. Det är jättesvårt att förklara den här, för att den är så, den tar upp så mycket olika inom depression, för hon har varit med om så mycket. Men hon som har skrivit boken, hon beskriver ju det som hände henne från typ 10 års ålder fram till 28 och liknande. Men jättebra. Och den här slog mig jättehårt, eftersom jag har varit med om, inte exakt det kan jag inte säga, men liknande. För er som inte har lyssnat på Abit och Nörd, nästa jag har tagit upp förut, så var jag sjukt självmordsbenägen för flera år sedan. För att jag just hatade mig själv, mitt utseende. Liksom, jag hade ingen som var i närheten av mig. Jag hade blivit dumpad av min dåvarande flickvän efter 6,5 år. Jag hade inga polare eller någonting som hängde med. Och jag tappade all den här mänskliga kontakten. Och det tog mig jättehårt till den gränsen att jag var redo att ta livet av mig. Jag kom som sagt bort från det helt och hållet, men det här väcker de minnena, och jag ser, den är jättesimpel tecknad, utan det är mest sträckgubbar, jätteenkla färger, och men i manga form. Men hur hon beskriver allt, hur hon skriver i detalj med de här enkla bilderna, kan bevisa vad jag själv har känt i den här depressionen, allt var så ett av det bästa jag har läst i den här, liksom hur hon förklarar, för det som jag alltid säger om liksom, varför inte jag går till en psykolog och liknande? För de har lärt sig från böcker. Hon här har lärt sig från livet. Så vad hon skriver är ju faktiskt vad man faktiskt har varit med om och liknande. Så jag litar ju mer på henne än en psykolog och liknande. Men det är bara hur jag är inställd. Men det är liksom åt det hållet. Så den är jättebra skriven och allting. Och den är jättevärd att ta upp. Enbart, även om man inte är intresserad av den sexuella delen. Att det är liksom, det låter väldigt mycket, men nej, men den sexuella biten är ingenting för mig. Så ska man läsa, jag tycker den är jättebra att läsa för all depression. Hur hon liksom, för i slutet av boken, det är ju en true story, så hon har ju skrivit här för att hon började må bra och senare. Hon började få jobb som manga-skribent och allt. Men hur leds det från att vara från så djupt ner man kan komma och inte kan jobba eller någonting, och hon kan inte behålla ett jobb tack vare hennes depression, till där hon är idag. Och jättebra skriven, det är bara 4 kapitel eller någonting, men hon får in så mycket under hela det här, och nej, jag var fast, och den så sjukt bra skriven. Och jag kan ju inte gå in på så mycket, för som sagt, jag kan inte beskriva hur bra den här är. För hennes ord sätter allt på prickar, så det är någonting man måste uppleva. Men man ska veta att det är en tung berättelse, och den tar upp väldigt mycket, och den kan vara lite hoppig ibland, för som jag läste den på plattan, Och det är första, det är manga, så du ska läsa den från höger till vänster. Så när du klickar, då du ska du läsa från fel håll också. Så du ska läsa pratbubblan till höger och sen vänster och liknande. Och jag har lätt att göra läsa det i en mangabok, men det var inte lika lätt att hålla koll på när man sitter i plattan och bara får en ruta i taget. Så bara, nej just det, nu, jag fick ofta hoppa runt. Men nej, den är jättebra och den är inte jättedyr. Och som sagt, den är, har varit en internetsäljare, liksom storsäljare, för hon här är helt grym på att skriva. Har du liksom, är du själv i depression, har du inte ser hur det verkligen är för någon som är i depression, som du aldrig riktigt har fattat eller någonting, så är det här ett måste att ta upp, för den slog mig jättehårt eftersom jag har varit i just den här delen att faktiskt man avskyr sig själv till den grad att man är nästan redo att ta livet av sig. Så gör det här jättemycket, och den beskriver som sagt på pricka hur det är. Så det tycker jag, både som informationsbok och som bara en känslomässig bok, är den super super bra.
Häftigt. Det låter verkligen, det låter verkligen som att den, alltså, som att den har ett budskap i sig verkligen.
Ja, absolut. Och att hon är helt öppen med, det här är min berättelse, det här har faktiskt hänt.
Ja.
Gör att det, man får ännu en liksom nivå på det hela. Det kan vara lite kluddrigt ibland, för hon beskriver sig ibland som två personer.
Ja.
Den som för senare i boken, så är det hon som försöker göra det som hon vill ha i livet. Och så beskriver hon den andra som är, gör allt för sina föräldrar.
Mm-hmm.
Och det enda som är skillnaden är typ, hon har vit färg på den som hon är nu. Och den hon vill vara. Och typ rosa färg på den som är liksom beroende av föräldrarna.
Okay.
Och, så och de är ofta i samma bild och pratar, och så ska man försöka hålla koll på vem är det som säger vad. För det är inte riktigt pratbubblor, utan det är bara text överallt och liknande. Så det är mycket sådana här små grejer och små detaljer som kan bli lite mycket ibland. Men tar du tiden och lugn och läser alltihop, så är den jättestark. Men som sagt, jag hade ingen aning när jag gick, bara såg den där rubriken, att den här skulle vara något så här häftigt. Men nej, jag måste bara liksom ta och kolla in My Lesbian Experience with Loneliness. Den rekommenderar jag alla, för den var jättetung. Jag kan inte säga att det är så här, det är bästa, eller det är inget så här riktigt. Men den är baserad på en verklig händelse, och den är inte så här jättesnygg ritad eller någonting, men budskapet lyfter hela alltihop. Och det är ett av det bästa jag läst i skrivande, när det handlar om just depression och liknande, för det går inte att riktigt förklara liksom, om man inte beskriver sin egen livshistoria liksom. För jag kan säga vad som hände mig, och det är inte alls vad hon här har varit. Men, jag kan förstå liksom hur hon känner det, men jag kan inte känna exakt likadant. Och det är det som är så svårt med depression och liknande, alla upplever det olika. Men så här nära som hon skriver, så nära har aldrig kommit någon annan som förklarar sin depression liknande så som jag har haft. Om jag säger förklarar det så. Skitbra skrivet, helt underbart.
Härligt. Vem var det som hade gjort den?
Kabi Nagata heter hon. För hon är från, om det är Japan, något asiatiskt land, om det är Korea, Japan, jag kommer inte ihåg vad det är.
Ja.
Så det är därför det är en mangabok. Och det är, man verkar ju, det är därför hennes mamma och sånt, man fick den känslan att det är väldigt asiatiskt, att föräldrarna är ju, de visar inte känslor på samma sätt. Det finns säkert asiatiska som är, men stereotypen är ju verkligen av mammor och sånt. Det är ju liksom, det är bara jobben som gäller, ditten och dattan. Och man fick liksom den känslan att, ja men så här är det kanske inte riktigt. Jag har inte den känslan med min mamma. Det är liksom min morsa var det som fick mig ur depressionen och sånt där. Hon här, hennes morsa förstår inte alls och liknande. Men det är väldigt kulturellt, och jag fick ändå, jag uppfattade det lite i serien också, att det är så.
Ja.
Men nej, skitbra skrivet, och jag rekommenderar jättemycket att kolla in den.
Är det, har hon gjort den helt själv, eller både ritat och skrivit?
Ja,
eller?
Ja, allt är hon, allt.
Häftigt, det låter ju verkligen som en, alltså, det låter som ett perfekt, precis det du letade efter. Inte superhjältar, äntligen någonting, nej, lite vikt i, om man säger.
Och det som är, boken, hon gjorde ju först en som hon släppte på internet.
Ja.
Den här samlingen är lite förlängning. Även om man läste den, så är det här lite förlängning.
Okay.
För hon beskriver det som händer efter att den kom ut och liknande. Hon hittade ett bolag som gav ut den igen och liknande. Så jag vet inte exakt om det här är exakt samma som det som kom ut på nätet. Men det verkar vara det. Men också att det är en förlängning på det hela. Så jag rekommenderar att kolla in den som finns på Comixology och liknande.
Okej. Okay. Det låter lite grann som tidningen vi läste här för några veckor sedan. Elena. Alltså just precis. Att den har släppts i flera omgångar och hit och dit. Alltså just bara den biten om man säger.
Jo, precis. Nej, men det var så oerhört intressant. Och just det här, för jag har inte jättemycket så här, vana med mänsklig kontakt. Om så, jag har haft två flickvänner som jag har varit med liksom. Men sen att få se någon som är, jag är 28 nu. Att få läsa det här om en tjej som är 28 och aldrig haft någon mänsklig kontakt nästan. Det trodde inte jag fanns, men det var riktigt häftigt att läsa. Då tänkte man liksom att jag inte haft det så jävla illa ändå.
Nej, men det, ja, det låter intressant.
Nej, skitbra. Kolla in den, det säger jag.
Ja.
Du hade Black Panther. Vi var inte så jätteglada förra veckan på gemensamma läsning på Black Panther.
Nej.
Har du höjts till skyarna nu, eller?
Jag ska säga så här, att jag vill nog nästan påstå att det här är bättre det jag har läst den här veckan. Jag kan dra direkt. Black Panther, Soul of a Machine. Ja, jag tror bara det finns 8 nummer och det är de 8 jag har läst i alla fall. Den vi läste förra veckan, då var han ju, det var ju stroppigt och grejigt och det var hela den biten. Det är ju det finns kvar, men det är ganska mycket mindre utav det. Det är nedtonat ganska ordentligt. Vad som också är ganska nedtonat i den här serien är också Black Panther.
Okej.
För att han är typ inte med. Inte mycket. Han har sitt namn på den. Det är hans stad Wakanda. Wakanda. Är det. Men det är också i stort sett det som är. Jag kan dra synopsisen så får vi se om det ger någonting mer utav det. När den cybernetiska artificiella intelligensen Machine Smith infiltrerar alla Wakandas system hotas den faktiska existensen av den mänskliga civilisationen. Det är upp till 6 stycken Wakanda scientists och 6 stycken Takumi Masters som arbetar med Black Panther och hans syster Shuri för att skapa den ultimata maskinen för att stoppa Machine Smiths bristfälliga men djupa känsla för att integrera människan och tekniken i harmonisk perfektion.
Okej, det lät ju väldigt spaceat.
Ja, det är lite spaceat skulle jag säga. Den här Machine Smith är någon bad guy. Jag har ingen aning om det är någon, alltså jag har ju läst väldigt lite. Det här är min andra Black Panther-historia. Så att jag har ingen aning om det är någon han har slagits med tidigare eller inte. Hur som. Han verkar tydligen vara någon cyborg-aktig karaktär. Någon som en gång i tiden har varit människa men idag i stort sett bara lever i, alltså som artificiell intelligens i stort sett. Han har, det man kan få fram är typ att han har mixtrat med AI och typ korsat dem med sig själv. AI:n tog över typ. Hans mänskliga sida finns där, men AI:n är den som styr i stort sett. Det är något jättemöte där Black Panther, eller jättemöte. Det är någon tillställning där typ så här alla de brightaste människorna i världen samlas på i Wakanda. Där då Black Panther verkar ha något lärlingsprogram-ish. Där han har då, det är de här 6 Wakanda scientists snubbarna. Som är då hans lärlingar, eller som, det är de 6 smartaste i Wakanda typ. Och samtidigt så är då de här, jag vet inte heller vilka de är, men Takumi är ju tydligen någon mästare någonstans. Han har 6 stycken exakt likadana elever som är de liksom smartaste han har fått tag på, eller den smartaste han har lärt upp i olika ämnen typ. Den ena är typ så här, vad är det? Vad heter det? Sannolikhetslära är den ena, asgrym på eller vad det är. Och den ena är framtid, den andra är typ, ja, jag vet inte. Det är 6 väldigt smarta människor från 2 olika läger om man säger. De här 12 personerna ska försöka komma på en lösning hur de får Machine Smith ut ur Wakandas säkerhetssystem. För det är även så här att när han väl är i en dator, i ett system, i ett nätverk, så kan han ta över inte bara alltså han kan göra, han gör den här klassiska, han bygger robotar av allting som liksom kan springa runt och göra hans bidding. Han kan ta en bil och helt plötsligt så styr han bilen. Han kan ta, ja men ni fattar ungefär vad jag menar. Han kan dessutom typ, vad är det? Han fångar människor i virtual reality-ish, så att själen typ låser han in i ett artificiellt, eller alltså i cyberrymden, samtidigt som han då styr den kroppen istället. Det är skitavancerat. Det låter skitavancerat, men det är inte så, det är inte så konstigt. Han tar över människor.
Så. Tron wannabe.
Ja, typ. Men typ så. Fast. Exakt, exakt. Så. Och då Black Panther springer runt i stort sett staden runt för att försöka skydda så mycket människor som möjligt eller rädda så mycket människor som möjligt, medan de här då, de här 12 personerna ska försöka stoppa honom helt enkelt.
Mm.
Och det, ja, jag tänker inte spoila, men ni kan ju bara tänka att det är en superhjältehistoria, vad som händer efter 8 nummer, så kan ni gissa vad som händer. Men vad jag tycker är intressant är, för jag berättade det här förra veckan, att den här inte fanns med på Comixology.
Nej.
Utan bara fanns med i Marvels egna app. Och jag var tvungen att gå in och kika på varför. Så jag googlade på det här, Black Panther, Soul of a Machine. Och för det är nämligen så här. Lösningen till det här, det de räknar ut är att AI:n i Machine Smith är ju en dator. Logiskt tänkande finns ju inte riktigt. Så. Det finns ju ett rätt och det finns ju ett fel. Det de kommer på är liksom så här att de ska bygga någonting så perfekt, för AI:n strävar ju efter perfektion. Och antar att han kan uppnå perfektion dessutom. Så deras lösning är i stort sett att de ska bygga någonting som är perfekt, så att de lurar honom att ta sig in i det systemet istället och då låsa in honom i det systemet. När man googlar på den här Black Panther, så får man även upp man får även upp den här lilla texten, så kan ni ju gissa lite vad det är sen. För jag läser den först, ska vi säga. Aggressiv stil, imponerande teknik, spännande prestanda. Tre styrkor som satte Lexus LC500 lyxkupé i en egen klass. Tre styrkor som också gör LC500 till den perfekta matchen, eller perfekta matchningen för Black Panther. En Marvel-legend som existerar i en egen klass. Se dem komma ihop i den exklusiva digitala grafiska romanen Black Panther, Soul of a Machine. Det är i stort sett en enda stort reklamserietidning för Lexus.
Okej.
Ja, jag tyckte det var ganska bra till en början. Det här var ingenting som jag visste om när jag började läsa, att det i stort sett var reklam bara. Däremot så är det jävligt svårt att bomma det sen när man väl kommer ett par nummer in i det här. När de kommer på att de ska bygga den här perfekta fordonet där redan, då har de prototyper där det står Lexus på redan. Så att det är liksom lite så här, det är lite iffy på man, det känns väldigt vad heter det, produktplacerat väldigt snabbt när man kommer till de delarna. Med det sagt så betyder det ju inte att det är en dålig story, skulle jag säga. Det är ändå en ganska intressant historia, liksom hur de försöker ta reda på och hur de försöker komma fram till vad det faktiskt skulle vara som kan stoppa honom. Den biten är jätteintressant. Så kan man se över att det är framåt nummer 2-3 där någonstans, att det finns med ett par bilder på en Lexus i varje tidning därefter, kan man liksom överse det, då är det en ganska bra historia. Det är det. Däremot så är det svårt att missa det eller glömma det nu när man vet om det.
Men jag har ju egentligen bara en fråga då.
Ja.
Vilken färg har du köpt på din Lexus nu då?
Nej, det här är ingenting som jag som skulle få mig att nej, det är en alldeles för exklusiv.
De lyckades helt enkelt inte.
Nej, det är en alldeles för exklusiv eller alldeles för dyr bil för att jag skulle vara intresserad av att vilja köpa den faktiskt, skulle jag säga.
Vad säger du? Tjänar du inte pengar på den här podden?
Nej. Inte de pengarna. Eller inga pengar alls, å andra sidan. Nej, men...
förlora pengar.
historien i sig är skriven av Fabian Nisiesa och ritad av Andrea DeVito. Det jag kan påpeka om vi ska gå, liksom kliva ifrån historien för, och hela det här reklambladsgrejen. Mm. Så den är snyggt ritad eller snyggt illustrerad eller vad man ska kalla det för. Det enda jag är lite så där iffy på är att flertalet gånger under serien så händer det liksom att man... att det är aldrig så att det är huvudpersonen i en ruta. Däremot de karaktärerna som är i bakgrunden kan se jävligt döda ut.
Okay.
Alltså ögonen är liksom bara, jag vet inte, man har inte lagt ner det där. Man har inte fått tiden att verkligen göra allting perfekt.
Nej.
För vissa av karaktärerna i bakgrunden kan verkligen se ut som att de står och stirrar ut i ingenting. Trots att de egentligen kanske borde titta mot en specifik punkt någonstans i rutan eller... följa åtminstone samma, ha ögonen åt samma håll som huvudkaraktären. Men det är bara två svarta prickar i stort sett mitt i ansiktet på dem ibland.
No.
Som gör att det blir man liksom ploppar ur liksom hela, ja, man blir inte immersed på samma vis när man ser det här plötsligt, för då kan man liksom säga wow, vänta nu, vad gör den där personen? Det är värsta super action scenen och den står och stirrar på det där trädet där borta. Vad fan är det som är så intressant med det? Alltså, sådana grejer finns det tyvärr med i den här serietidningen som gör det... Så att den är inte skitbra, tyvärr. Den är gratis, alla 8 numrerna. Så... jag säger att historien är värd, eller är intressant nog att läsa. Mm. Om du kan bortse från reklambladet, om man säger. Då är historien lätt värd att läsa, det är den. Men det är nog ingenting... i efterhand så är det nog ingenting jag skulle betala direkt för att få läsa.
Nej.
Det är det inte.
Alltså, produktplaceringen man är ju van med i tv och film och allt sånt där. I serietidningen är det absolut inte lika mycket, om det inte är direkta reklamsidor i serietidningarna. Så det lät väldigt annorlunda och spaceat på det viset. Men den stora frågan är ju liksom, jag är helt liksom... Black Panther tilltalar inte mig alls i serieformat som förra veckan det jag läst. Hur är det nu? Har du fått en liten upphiftning på det hela, eller är det bara, det var en okej story men det är ingenting, eller hur funkar det?
Jag skulle säga så här att det var ju intressant att läsa mer Black Panther, men som jag sa så var det ju inte så jävla mycket Black Panther av det. Alltså det. Han är ju med, ja, men man hade också kunnat plocka bort honom i stort sett helt och hållet. För att det är inte han som driver historien riktigt. Det är de här 12 lärjungarna eller eleverna eller alltså forskarna. Det är de som driver alltihopa. Sen råkar det ju vara så att den som leder alltihopa eller som ska någonting göras, så är det Black Panther som gör dem. Alltså som till exempel så går de in i cyberrymden, säger jag nu, eller definierar jag det som nu. De sätter på sig VR-glasögon och bara kliver in i Tron, typ. Eller den universumet, eller ja, skitsamma. Ni fattar. Det gör alla de här karaktärerna, alltså alla de här 12 personerna, gör det.
Okay.
Och får reda på nya saker hela tiden om den här Machine Smith. Bara såhär, oh shit, det här är en svaghet han har. Oh shit, det här är en styrka. Det här är något vi måste tänka på. Det här är någonting som vi verkligen bör trycka på för att komma vidare liksom i lösningen. Så att hela den biten sköter de helt själva. Det enda Black Panther gör är typ i slutet sätter han sig i den här bilen och styr den både i verkliga världen och i cyberrymden. För att tonta då Machine Smith att hoppa på honom och in i bilen istället.
Mm.
Det är allt han gör.
Okay.
Så att man hade kunnat satt vem som helst annan i en vibranium suit i den bilen. Så ja.
Ja.
Så att han är, nej, det här gav mig inte mer respekt för Black Panther. Dock så tror jag att det fick mig att släppa honom faktiskt. Mm. För att det var ingenting som ju öppnade ögonen och mer, ingenting sånt, utom det, han är vad han är. Det som stör mig mest är ju att alla vet ju vem det är.
Mm.
Varför lever han fortfarande? Alltså alla, skulle Batman gå runt och håna alla på det sättet i Gotham, det skulle ju ta honom 5 sekunder skulle han vara borta.
Jo, precis.
Alltså helt på riktigt, hur bra han än är, så det tar inte många sekunder om de vet hans hemliga identitet.
Nej.
Att få bort honom. Samma med, okej, den enda som kanske skulle fixa det är väl Superman då möjligtvis. Men även han skulle ju få det jävligt jobbigt om alla visste vem han var. Här verkar ju inte, Black Panther verkar ju inte få några konsekvenser av att alla vet vem han är. Eller ja, det är klart, jo, de verkar ju fortfarande tydligen ge sig på saker i Wakanda som är helt, jag fattar inte varför de skulle göra det. Men jag vet inte, vi får väl se i filmen som kommer här snart om det väcker någonting mer. Men nej, jag kommer inte att leta efter några nya Black Panther att läsa.
Nej, då är vi väl på samma nivå. Man ser fram emot filmen, men vi lämnar serieträsket där helt
enkelt. Ja, men exakt, absolut.
Och det var det du hade läst, så...
Ja,
och jag hade ju bara läst min. Precis, så vi hoppar rakt in där.
Ja.
Why the Last Man, volume 1, Unmanned. Skriven av Brian K. Vaughan, tecknad av Pia Guerra och Joe Marsan. Utgivningsår 2013. Synopsen, Why the Last Man, vinnare av 3 Eisner Awards och en av de mest kritikerrosade, bästsäljande serietidningsserierna under det senaste decenniet, är det sällsynta exemplet på en sidomästare som samtidigt är humoristisk, socialt relevant och oändligt överraskande. Skriven av Brian K. Vaughan, Lost Pride of Baghdad, Ex Machina, och med konst av Pia Guerra, är detta sagan om Yorick Brown, den enda mänskliga överlevaren av en planetbredd pest som omedelbart dödar varje däggdjur med en Y-kromosom. Ledd av en mystisk regeringsagent och strålande ung genetiker och hans husdjursapa Ampersand, Yorick reser världen för att leta efter sin förlorade kärlek och svaret på varför han är den sista mannen på jorden. Här samlar serierna, eller numrerna 1-5. Ja, som sagt, alla karar har dött nästan, förutom det som vi beskrivs i den här. Det är då den här apan, och det är då, vad sa vi att han hette då, Yorick. Det är de två snubbarna som finns kvar. Annars är det bara kvinnor på resten av planeten, som det verkar.
Ja.
Mm. Den börjar ju när männen fortfarande lever. Det kan man ju börja.
Ja.
För man får ju medleda på liksom de här timmarna inför själva domedagen då. Och man får se lite olika karaktärer som kommer beskrivas i de närmsta numren. Vi har soldater, vi har forskare, vi har brandmän, vi har en massa. Och vi har då Yorick Brown som är wannabe-magiker.
Wannabe, fan vad elakt.
Ja, det är sämst. Och sen dör ju alla män förutom han här. Han vill ta sig till Australien där hans flickvän / fästmö, eller eventuella fästmö, finns.
Ja.
Han kommer till, är det Vita huset, va?
Ja.
Hans morsa jobbar. Träffar sin mamma och den spårar lite, om jag säger så. Det slutar ju, då ska ju ta sig till en en genetisk forskare, eller vad man ska säga, som håller på med kloning och allt möjligt och ska forska på varför just han lever. Vi möter en jävla Amazon-grupp som vill ta död på män och folk som, de döda transvestiter som försöker vara män och allt möjligt. För de tycker att, ja men, det ska bara vara kvinnor och de bränner sina bröst som amazonerna och allt möjligt. Det är en hel del som händer i de här 5 numren, kan man ju säga.
Varför får jag för mig att du låter väldigt negativ just nu? Du bara bygger upp för att liksom så här bara slänga yxan över axeln.
Ja, den är inte dålig. Men jag ser inte på de här första fem numren att den har vunnit 3 Eisner Awards, ska jag inte säga. För alltså, om vi ser som den som du läste, den här X-Ceno eller vad den här, ja, vad den nu
Ceno.
Den gör ju ingenting nytt.
Nej.
Det gör verkligen inte den här serien heller. Förutom att det är bara en man. Men allting annat har jag sett 100 gånger på andra ställen.
Ja.
Vi har snubben som inte kan ta, som inte kan ta ett chillpill. Han ska ju synas överallt, även om folk vill ha honom död. Skämten och allting och liksom, allt har jag sett förut. Den här jävla apan, ja, men det har jag sett i Vänner med Ross 100 gånger. Och allt det här har jag sett tidigare. Och så jag förstår inte alls hur den kan ha blivit så stort. Den är bra skriven, alltså den är okej skriven. Jag tycker inte alls, jag förstår inte hela det här med Yorick Brown, att han ska vara så jävla mopsig. Så hade man absolut inte varit om man var den sista mannen på jorden. Men de försöker göra en humoristisk twist på det hela, som jag inte tycker alls passar in. Men de gör det bara för att han ska hamna i problem. Men det är ologiskt. Mm. Hur han beter sig, det är ologiskt. Så jag tycker att det skrivandet inte alls är speciellt bra. De gör ingenting riktigt nytt. Fine, den här delen med att han är sista mannen på jorden, det är coolt, men jag hade tyckt det var tuffare om det inte fanns någon man. Att vi fick se hur är det med bara kvinnorna och de ska överleva, och de här olika, tog bort honom helt, hade varit en häftigare berättelse. Då har man bara honom som en olycksfågel som allting ska kretsa runt så att han hamnar i problem. Och jag köper inte det på samma sätt. Så varför den här har blivit så älskad som den har förstår inte jag på den första volymen, om jag säger så. Jag tycker den är okej och jag tycker den är ganska bra skriven och allt sånt där. Men för mycket tveksamheter i själva berättelsen som jag inte riktigt fastnar för.
Mm. Mm.
Men du då? Du hade väl läst den här förut, eller hur var det?
Ja, jag har läst den här en gång tidigare. Nu var det länge sedan, märkte jag, när jag började läsa den här igen, ska jag säga. Okay. Eftersom att allt var inte riktigt glasklart. Det har varit överraskad av saker fortfarande.
Okej.
Okay. Jag älskar, eller jag tycker verkligen om grejen. Mm. Alltså själva grundstoryn. Just det här att en man överlever. Eller de här två överlever. Mm. Det tycker jag är superintressant. Jag tycker det är skithäftigt att kunna få se vad som faktiskt händer. Sen går du vidare till ännu längre framåt, eller ännu längre framåt, alltså ännu till ett annat plan. Tycker det är skithäftigt att se vad som faktiskt skulle hända om hälften av mänskligheten försvann.
Mm.
Alltså inte just kommer vi överleva plötsligt, alltså med mat och grejer, wow, mycket mer utrymme, utan mera kanske lite samhällskritiskt att se vad kommer att finnas kvar om alla män försvinner, vart liksom, vad händer och hur kommer det att se ut efter. Det tycker jag är skitintressant, super intressant. Dock så håller jag med dig i just de här grejerna att det är kanske lite väl mycket klyschor.
Mm.
Man behöver kanske inte ha honom så jobbig och dryg som han är.
Mm.
Han hade kunnat varit lite mer tillbakadragen än vad han är, till exempel. Han måste inte stå där och vifta med den stora flaggan över huvudet, typ såhär, jag är sista mannen, typ. Det är bara konstigt. Men utöver det så tycker jag det är superbra. Vet inte riktigt. Jag tycker inte om tecknarstilen på något vis.
Det är så.
Ja, jag vet inte varför. Men det är någonting med att den känns alldeles för stressad.
Mm.
Den är inte, det är inte rena, snygga, klina linjer liksom.
Mm.
Och det är någonting som jag tycker om. Jag tycker om när det är, ja, perfektion är fel, eller är väl kanske fel ord egentligen, men det ska vara snyggt och prydligt liksom.
Mm.
Det här är inte snyggt och prydligt. Det här känns nästan lite smutsigt och liksom lite mera, ja, andra skissaktigt nästan, lite grann.
Absolut. Alltså vi som sagt, vi spoilar de här, för jag kommer gå in på lite spoiler.
Ja,
först, det som jag tycker är riktigt bra.
Ja.
Det var ju där när hans morsa står mot de här andra, vad är de?
I vita, menar när han kommer till Vita huset, så är ju, vad är det? Det är alla fruar till de politikerna som har suttit i Vita huset eller i liksom ja. Alla, till alla politiker i stort sett som kommer dit och kräver sina mäns platser.
Ja, precis. Även och hans morsa, de säger att man måste rösta sig in för att få sitta där. Man tar inte bara över en annans plats.
Aha.
Och det känns som, det tyckte jag var jättebra. Mm. Att, för det förstod jag att det är något som faktiskt skulle hända.
Ja.
Och liksom, ja, men så det där skulle kunna hända. Och det var egentligen det enda som jag tyckte att det där skulle kunna hända.
Mm.
För allt annat. Men det är för att jag tycker inte om Yorick-karaktären. För han känns inte riktig. Utan han är ju bara en klyscha de använder för att, som jag sa, jag skapar problem. Han känns inte verkligen någonstans. Samma sak med hans syra Hero. Hon går från världens lampa till att nej, men nu ska vi döda alla som försöker vara män. Vi ska, hon blir liksom, hon går ju över till Amazonerna från att ligga med typ hela brandstationen som de snackar om i början där. Så går hon bara, nej, nu ska jag, i början skulle verka som att hon skulle ta sitt liv. Sen nu är hon med Amazonerna och ska liksom döda och ditten och datan och ska jaga den sista mannen. Man bara, hur? Jag ser inte det någonstans. Hur hon helt har bara tvärtvänt så där. Jag kan inte köpa det någonstans. Hur de förklarar, för de förklarar inte. De gör inte snyggt, de gör ingenting. Och liksom hur hennes morsa och Yorick har typ sina värderingar. Så sätter hon är helt emot. Hon ska tydligen vara helnylle från början. Hon, även henne, gör man bara för att skapa intriger med Yorick. Det är ingenting som jag kan köpa för fem minuter, utan man har bara skapat henne och gett henne den delen bara för att det ska bli problem senare. Men de har inte gjort det på ett snyggt sätt, tycker jag. Yorick, allt han gör är ju helt åt helvete. När de går till den där jävla minnesstunden för alla män och han ska liksom, oh, look, I got a dick, liksom. Bara för att, och sen skyller de på att jag skulle ha motorcyklar. Nej, det var inte alls så du tänkte. Eller någonting. Hela den delen tyckte jag var helt värdelös när de mötte Amazonen första gången. Nej, det är så mycket som jag bara...
Ja, men jag håller med. Det är ju en intressant historia så.
Mm.
Men jag fattar inte var de har fått hans karaktär ifrån.
Nej, han passar ju inte in på något sätt.
För jag menar, helt ärligt, jag hade inte betett mig på det där viset om jag var sista mannen på jorden. Alltså, det hänger jag inte med. Men däremot, vad jag också inte fattar är de här amazonerna.
Mm.
Eller i stort sett alla manshatarna, eller vad man ska kalla det för.
Ja, det är
hur många män kan de ha mördat? För att jag menar, det bör ju bara ha funnits en.
Ja, så de har ju bara dödat transvestiter, kvinnor som har opererat om sig till män.
Exakt.
Har de jagat.
Ja.
Och man bara, why? Och de har jagat, vad var det mer då? De sådana som håller på med kloning vill de väl döda för att de inte vill ha kloning av... För de snackar ju om någon sån här forskning att kvinnor som klonar för att kunna föda flera kvinnor eller något sånt där.
Ja.
Snackar de om, och sådana började de snacka om att jaga och grejer. Jag bara,
ja, det är sant.
Ja.
Alltså, det kändes bara diffust för att jag fattar liksom inte vad... Det kändes verkligen som om man stod på man slog på stora trumman så här, wow, vi är amazoner, vi mördar alla män, och så bara så här, fast vänta nu. På riktigt, jag har blivit iprintad de senaste numren att det finns inga män.
Nej.
Vilka har ni haft ihjäl i sådana fall, vill jag veta. Och ofta de inte har kunnat förstå, alltså varför, ja nej, jag hänger inte med riktigt.
Nej, men överhuvudtaget. Och det är som Amazonas ledare, hennes, hon bara, världens jävla librarian som ska vara världens motsvarighet till typ Hitler. Jag bara, hur? Hur fan? Nej, jag tycker inte om den skrivan igen, så jag tycker den var bra. Jag kom igenom den och tyckte att den här är helt okej.
Ja.
Men jag köper ju inte hälften av det.
Nej.
Eller någonting, så för mig att den har vunnit så mycket priser och sånt, fine om man fastnar i det. Jag fastnar tyvärr inte i det. Så jag kommer inte fortsätta med den här. Det är inte så som Saga som jag faktiskt verkligen tyckte om, och den kommer jag fortsätta med. Den här kände jag bara, den är helt okej skriven, men jag köper inte hälften, så den här kommer jag släppa. Jag känner ingenting för att vilja ta fram. Det är inte det sämsta jag läst, absolut inte. Och oftast är den bra skriven och sånt. Den, som sagt, det här med hans morsa och de andra representanterna som vill komma in i regeringen och hela det där, ja. Det var helt okej ändå. Det var jättebra skrivet. Men allt om huvudkaraktären är ju skit. Det är ju typ som Harry Potter, när jag hatar när så fort Harry Potter kommer in i boken.
Nej,
det är inte
nu,
bra när de håller på så där.
Jag tänkte precis säga jag håller med dig, men nu nej, inte längre. Jag fattar vad du pratar om. Så är det ju, självklart. Det finns någonting i mig som skulle vilja se vad man tar det här vidare. Men jag är ju också rädd för att de bara kommer att fortsätta spela på Jorik och att han bara är dum på något vis.
För jag kan inte se hur de ska bygga honom på ett annat sätt för att göra honom intressant. När de har börjat det här, då är ju precis, han kommer ju alltid vara olycksfågen och hur ska vi rädda dagen idag då?
Ja, det blir ju lite så, tyvärr. För att vad ska de annars göra? För de har ju redan presenterat honom som ganska korkad. Eller alltså, han använder ju inte hela huvudet när han tänker, eller?
Alltså, han måste ju ha gjort någonting med de där jävla magigrejerna och sprängt bort halva hjärncellen han har. Han är helt jävla dum i huvudet.
Ja, nej, det går inte alltid, det går inte bra för den i alla fall. Så mycket kan vi ju säga.
Men alltså jag skulle vara intresserad.
Det är en intressant story, ja. Så att det tycker jag verkligen. Det är en intressant take på det. Det är det. Men Jorik är inte den bästa karaktären för den här historien. Skulle jag vilja säga personligen. Men sen kan det vara så att jag missar någonting. Men ja, jag vet inte vad det ska vara för något.
Nej. Alltså jag skulle gärna veta om det, eller om att någon som har läst flera volymer om här och som faktiskt är inne i den här serien. Om Jorik ändrar sig. Om de helt plötsligt får fram några starkare karaktärer. För fortsätter det så här liksom att vi har en Joe-karaktär. Alltså antagligen kör man ren komedi eller så kör man liksom seriöst. Där havsandet mitt emellan, då gör det ju bara att jag köper det mindre och mindre för varje steg de tar det.
Ja.
Så nej, jag... Om mig får den här en 3 av 5 i betyg, för den var okej. Men det är absolut ingenting jag kommer fortsätta med.
Ja, nej, jag... Den hamnar på samma för mig också, faktiskt. Det gör den. Jag skulle kunna tänka mig att fortsätta. Det skulle jag faktiskt kunna göra, men... Eller snarare så här, jag skulle vilja veta var de tar det någonstans. Men inte tillräckligt mycket för att ta upp en till volym. Så säger vi.
Ja, men då känns det som att vi är ganska lika på den rasen. Ja, och det var exakt. Synd, för jag hade hört så mycket bra om den här, men... Det är synd bara att den inte fängslar som har hört om tidigare, alla som pratar om den. Men jag ser inte det helt enkelt.
Nej, men jag kan inte göra annat än att hålla med. Det stör mig lite, för jag tycker att det är bra. Eller alltså, jag tycker att det är intressant. Det är en häftig... Man skulle kunna göra så jäkla mycket. Jag kan liksom redan se framåt vilka konflikter det skulle kunna bli bara av att... Alltså inte slänga in Jorik och hans apa, utan bara se vilka konflikter som faktiskt skulle kunna komma, precis som du sa där. Det här med vilka ska styra ett land, vilka ska styra, alltså vart, ja men vilka ska berätta vad, vilka ska göra vad, vilka ska, hur får man till det liksom? Visst, det finns kvinnliga poliser, det finns kvinnliga militärer, men det känns inte som att det är... Det är ju inte framtid vi är i, om vi säger så.
Nej.
Vi är ju snarare dåtid där det är, verkar ju kanske finnas någon politiker som är kvinna. Vad är den högst uppsatta kvinnan som blir presidenten? Är hon, vad är hon, minister av agriculture eller något sånt? Alltså det är långt ifrån att vara president över USA liksom. Och så det blir många frågetecken som skulle vara intressant att se hur de löste. Men jag är ju rädd för att vi bara kommer att få följa Jorik och hans apa medan han springer runt och viftar med det han har mellan benen för att säga att han är han.
Ja, precis. Men det är som du sa, man kan se ungefär vad som kommer hända i framtiden, vad som kan vara coolt. Det är likadant åt andra hållet. Tänk om man kommer till Australien. Ja, men då kommer han få slåss mot en känguru och få åka på spö. För det passar inte in någonstans, men det är så jävla dumt de har gjort Jorik.
Ja.
Och det är sådana grejer som gör mig bara mindre och mindre. Jag ser hur de kan fucka upp det här totalt. Och det troligtvis kommer det gå åt det hållet, för det är så de har byggt upp karaktären. Och det passar inte in. Det är ju det som gör mig så också frustrerad.
Ja, verkligen. Nej, men jag som sagt, kan bara hålla med.
Nej, det är synd. Synd. Men nästa vecka då, då ska vi läsa Arthur Chronicles of the Nolans issue 0. En indie-berättelse som såg häftigt ut. Jag tog den här för att jag har ingen aning om vad det är, men det är indie och det såg häftigt ut. Tecknarstilen tyckte jag var riktigt häftigt, så jag hoppas att det skrivande är likadant. Och det var veckans avsnitt. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitofnerdness.blog.se. Ni når oss lättast via Facebook, facebook.com/abboncomics. Följ oss på Instagram, abboncomics. Ni kan se oss live på Twitch från måndagar från 19.00, twitch.tv/abitofnerdness. Och kolla in vår andra podcast också om just tv-spel och film och andra nördigheter, abitofnerdness. Men tack så mycket för här veckan, så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött, hej då!
Jingling.